Ja, vi håller på med elementära ting kan jag tala om för er som tittar in här på tillfälligt besök. Vi håller på att försöka lära oss att läsa Bibeln. Och vi ska gå vidare med det ämnet och gå till Andra Korintierbrevet 4. Andra Korintierbrevet 4. Där vi ska läsa 3 och 4 verserna. Paulus skriver så här: om mitt evangelium är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Ja, det ligger en slöja över bibelordet ibland. Som denna världens eller denna tidsålders Gud har lagt dit. Och vi undrar lite grann, hur bär han sig åt när han lägger dit den där slöjan? Och Bibeln plötsligt blir den tråkigaste av alla tråkiga böcker som går att leta upp. Totalt intetsägande, full med konstiga krig och egendomligheter som man inte begriper någonting. Plus en massa texter som man tycker man har läst 100 gånger förut och inte får ut någonting mer av. Hur bär han sig åt? Det är ganska knepigt. Hur bär han sig åt? Jo, vi ska titta lite grann, för det framgår av sammanhanget här. När djävulen lägger en slöja över bibelordet. Den där slöjan, den har Paulus talat lite grann om i 3 kapitlet. Och vi ska läsa 3 kapitlet bakifrån så att säga. 18 versen först. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. Ja, det sitter en slöja någonstans som gör att vi inte ser Herrens härlighet när vi läser. Det kan bli så. Det är så, säger Paulus, för dem som går förlorade. Men som du vet så kan det ibland bli lite dålig sikt för oss också. Vi som har lämnat våra liv i Herrens hand och inte går förlorade. Och det är det det hela går ut på, det har vi konstaterat förut. Bibelläsandet går ut på att få se vem Gud är. Vi tittade lite på det där igår och läste om hur Jesus samtalar med fariseerna och säger att ni rannsakar skrifterna därför att ni menar er i dem ha evigt liv. Men dessa vittnar om mig. Skrifterna vittnar om honom. Och det är alltså ödesdigert om vi sätter igång och läser Bibeln som om den egentligen handlade om oss när den egentligen handlar om Kristus. För läser jag Bibeln som om den handlar om mig i första hand, då hittar jag bara mina brister och mina fel och mina synder. Och jag blir jämmeligare och jämmeligare och faller mer och mer ner i självfördömelse. Men om jag läser så att jag från början utgår från att jag vill se Kristus och se hans härlighet, alltså hans godhet. Då kanske det dras bort en slöja som annars skulle ligga över ordet. Och när jag ser hans godhet och förstår hur god han är mot mig, då fylls jag av helig ande. Jag blir inspirerad, som det heter, och det betyder just att fyllas av ande. Så när jag ser hans godhet, då fylls jag av hans ande och då förvandlas mitt liv. Men om jag läser om mig och ser hur jag borde vara, då tittar jag bara på mig själv, ser inte hans härlighet, fylls inte av hans ande, tycker att usch, sån här är ju inte jag, och sen så blir det som det blir. Och då ligger det en tjock slöja över ordet. Jag läser och det handlar bara om mig. Och den där slöjan, den talar Paulus lite grann om tidigare i kapitlet, och vi ska nu hoppa in i den sjätte versen i tredje kapitlet. Där säger han så här om Gud, att han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska du inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur Moses lag, men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Där Herren det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Frihet från vad då? Jo, frihet från slöjor. Nu är det väldigt mycket tal här om Mose och hans slöja. Och vi ska inte läsa i Gamla testamentet, utan bara påminna oss vad det var som hände. Mose hade varit uppe på berget och träffat Gud. Och när han kom ner så var han alldeles självlysande. Du vet, så där riktigt som man kan vara när man har träffat Herren. Och folk, de var inte vana vid det. Utan först så la alla benen på ryggen och sprang skrämda åt alla håll. Och Mose ropar tillbaka dem och säger att han inte är farlig. Och då kommer de tillbaka. Så mycket står det i andra Mosebok. Men sen tycks Paulus sitta inne med någon sorts kunskap som vi inte har i Gamla testamentet. Det står också att Mose hängde en duk för sitt ansikte, men det står inte där varför. Paulus säger nu att Mose, han hängde en duk framför ansiktet, inte bara för att de inte skulle bli rädda för honom, utan för att de inte skulle se att den där strålglansen så småningom bleknade av. Konstigt, säger vi. Vad är det nu detta för någonting? Jo, jag tror att Mose föll för en liten frestelse. Nämligen den att han ville liksom låta israeliterna tro att han hade blivit förvandlad för gott. Att Mose var nu den ständigt självlysande profeten. Att han hade fått en egen rättfärdighet, om vi så vill. En som satt fast i honom och inte tillhörde Gud. Och det kan man kanske förstå, att han föll för den frestelsen, för att han hade ju en lite bångstyrig församling att ta hand om. Och om han då liksom kom ett snäpp över de andra, så kanske det var lite lättare att få ordning i denna något brokiga och bråkiga skara. Så man förstår honom mer än väl, att han föll offer för denna form av pastorsjuka. Men konsekvensen, säger Paulus, blev alldeles förödande. Mycket värre än vad Mose antagligen hade tänkt sig. Därför att det blev så här att hela folkets hjärtan blev förstockade. Och det lades en slöja över uppenbarelsen om Gud. Hur kunde det bli så? Jo, nu gick alla omkring och trodde att det där ljuset var någonting som Mose ägde. Och då förknippade man det mer med Mose än med Gud. Och så tänkte man att jaha, ja, Mose, han är ju liksom lösningen på det hela. Han är väl då det slutliga svaret. Och så börjar man beundra Mose. Och då, säger Paulus, då läggs det en tjock slöja över ordet. Deras hjärtan blev förstockade. Ja, så där gör ju inte vi, säger vi. Ja, så inte. Har du sett annonsen någon gång att nu kommer evangelist XYZ, tre utropstecken. Kom och förvänta dig starka möten, fyra utropstecken. Så annonserar aldrig vi, eller hur? Det hänger en duk framför ansiktet. Och det är kanske inte han själv som har hängt dit den. Utan andra kommer springande med dukar och ska hänga på. Till sist ser man ut som en kirurg på operation. Bara ögonen tittar fram. Och vad händer med människornas hjärtan? De blir förstockade. Du förstår, vi kan tänka efter lite grann. Vad är motsatsen till Guds styrkan? Ja, säger vi, det är djävulstyrkan. Nej, det är det inte. Utan det är människodyrkan. Motsatsen till Guds styrkan är inte djävulstyrkan utan människodyrkan. När Adam faller i synd så är det inte så att han plötsligt hittar en massa demoner som han tycker om och dansar runt med trummor och allt. Utan han vill själv bli föremål för lite beundran. Och så fort människodyrkan dyker upp i ett levande sammanhang så har dödsprocessen börjat. Och då kommer slöjan över bibelordet, var så säker. Och du vet, då slutade ju till sist med att vi läser Bibeln som om den handlade om oss. Därför att vi har fallit offer för människodyrkan. Istället för att läsa skriften som om den handlar om Kristus, vilket den faktiskt också gör. Så det är inte harmlösa ting. Om vi liksom börjar tapetsera väggarna med helgonbilder och ställa upp Maria-statyer eller vad det kan vara. Det finns så många sätt att föra in människodyrkan i ett sammanhang. Ibland när vi brukar ju sluta våra ashram med ett överflödande hjärtas gemenskap. Då det är läge för lite vittnesbörd om vad Gud har gjort. Och då brukar jag säga så här, och det kommer vi kanske göra om några dagar. Att det är tre namn som inte får nämnas. Ingvar Holmberg, Carl Midnes och Sven Reichman. Och så är det tre namn som får nämnas. Fadern, sonen och den helige ande. Och så fort man säger det så tänds en glimt i allas ögon. Åh, nu ska jag komma fram och få in Carl Midnes någonstans inom bisats i alla fall. Det ska gå, jag ska klara det. Och så åker man hem med sorg i hjärtat och så tänker man, vi har varit inför Herren i flera dagar och inte lärt oss mer än så här. Det stora hotet emot allt vad liv heter i Guds församling är människodyrkan, kom ihåg det. Och där människodyrkan går in, där läggs en slöja över ordet och sen kan vi bara läsa om oss själva och oss själva till fördömelse. Tills någon får predika Kristus igen på ett sådant sätt så slöjan dras bort och vi ser skriften handlar ju inte om oss. Det är ju det som är poängen med nåden, att den inte längre handlar om oss, den handlar ju om Kristus. Jag får sluta och se på mig själv, tack och lov för det. Och så får jag se på honom istället. Och du vet, vi vill ha det där med människodyrkan. Köttet i oss vill ha människodyrkan. Lite grann i alla fall. För som jag sa igår, en människa som inte tillhör Gud och som går på egna vägar. Åh, där blommar köttet och köttet förnekar Gud och vill absolut inte ha med Gud att göra. Och så en vacker dag så har Herren fått in dig och mig i ett hörn. Och vi måste liksom erkänna, ja Gud, du finns och jag vill tillhöra dig. Och det blir som en stjärnsmäll för den kötsliga naturen och den ligger knockout i några minuter. Och så reser den på sig och dammar av sig och säger att får jag inte göra uppror emot Gud på det gamla vanliga sättet så ska jag åtminstone tjäna Gud på ett sånt sätt så att Gud inte längre behövs. Då har jag i alla fall avsatt honom, fast ett lite fiffigare sätt. Köttet har en väldig ambition att lyckas. Och köttet har en väldig fruktan för att misslyckas. Och så tar vi med oss det kötsliga väsendet in i det som skulle vara andens liv. Och pendlar ständigt, kastas mellan detta att lyckas och misslyckas med någonting som vi varken kan lyckas eller misslyckas med. Vi antar att du ber för sjuka. Ja, men du kan inte lyckas med det. Du kan ju inte mer än be till Gud att han ska göra något. Händer det någonting så var det Gud som lyckades. Och händer det ingenting så var det Gud som inte gjorde något, men du kan varken lyckas eller misslyckas. Och det är så skönt när köttet har fått dö. Det är så mycket ovidkommande skräp som försvinner då. Och dessutom blir Bibeln en underbart rolig bok att läsa. För du förstår, när vi tar med oss det här med att lyckas och misslyckas in i olika andliga funktioner, då har vi Gud emot oss. Då är han plötsligt på krigsstigen och säger: nej, lille vän, jag ska se till så inte du lyckas. Och det är inte så lätt att ha Gud emot sig och lyckas. Det brukar inte gå så bra. Efter ett tag så stannar allting av och det känns fullständigt som det hade rostat fast, och till sist så känns det som ekipage var fastsvetsat i marken. Oj, 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 det går inte det här, säger vi då. Det finns en pastor i Norge som heter Edin Lövås. Jag vet inte hur han har burit sig åt, men det påstås att han har gjort en undersökning om vilket uttryck som är vanligast i kristna kretsar. Och han påstår med bestämdhet att det uttrycket: det är inte lätt. Och när jag väl har satt dig på spåret, så lyssna ska du höra. Jag tror att han har rätt. Det är inte lätt. Och det gäller alltså att i vårt bibelläsande hålla fast vid det här perspektivet. Jag läser tills jag hittar en god Gud. För det är det hela går ut på. Men det där, det dyker upp i många skepnader. Om vi till exempel tar och ägnar oss åt lite eskatologi, som det heter på fint språk, alltså läran om de yttersta ting. Vad säger nu Bibeln om tidens avslutning? Ja, vi kan ju titta in i någon stor missionsbokhandel. Där ligger det säkert en 10-15 olika böcker som alla handlar om den yttersta tiden. Och vi köper alla 15 för säkerhets skull, så måste vi vara helgarderade. Och så läser vi den första boken. Och i den så står det att först så kommer antikrist, och sen så kommer uppryckandet, och sen så kommer ryssen, och sen så kommer det, och sen så kommer det, och sen blir det vredeskola. Ha, säger vi, och lär in hela schemat. Och så öppnar vi nästa bok. Där kommer ryssen först, och sen så kommer antikrist efteråt, och sen så kommer, jag vet inte vad, ja. Du vet, när man har läst 10, 11, 12, 13 sådana böcker, va, så grips man av den stora desperationen, för ingen är den andra lik. Och så tycker man, vad konstigt. Nej, det är inte konstigt. Det beror på att det är inte alls meningen att vi ska läsa profetierna om den yttersta tiden för att få en historiebok i förväg. Därför att då läser vi ju för att se hur det ska gå för oss. Eller hur? Varför ger oss Gud alla dessa profetior? Jo, för att vi ska se vem Gud är. Och om du sätter dig ner och läser alla profetior om den yttersta tiden med frågan: vem är då Gud? Då får du inte 10, 11, 12 olika bilder, utan får en bild. Det går ut på. Att läsa och förstå vem Gud är. Annars så sliter man ju sina hårtestar över uppenbarelseboken till exempel. Man tycker en så konstig bok. Varför kunde han inte få det hela lite mer i klartext? Ja, men du kan förstå vem Gud är. Sen ordnar det sig nog med världshistorien. Det är ju ändå inte din sak att sköta den. Och det kan du föra över på ett annat plan om du vill. När Jesus kommer så är det just de skriftlärda som inte känner igen honom. Det var så att ju mer de man kunde skriften, desto chanslösare var man till att känna igen honom. Ja, Gud fördöljer sig för de visa och kloka, säger Jesus. De hade läst en massa. De var spränglärda i Messias profetior. Men de hade läst dem tydligen för att liksom få en uppfattning om hur ska det nu gå för oss. Vad kommer Messias att göra när han kommer? Jo, han kommer verkligen att slå ner våra fiender och här ska bli ett underbart rik och vi ska få det toppen. Ah, vad härligt. Hade de läst Gamla testamentet med frågan, vem är då Gud? Då hade de kanske lättare förstått och känt igen Messias när han kom. Och vi ska inte fälla några domar över dem. Det är lätt att sitta med facit i hand efteråt och knäppa andra på näsan. Men ni förstår principen. Därför det är principen för vårt bibelläsande jag är ute efter. Och jag tror det blir likadant för oss kristna när tiden tar slut. Vi ska titta i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Där ska vi läsa de första 12 verserna. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, då vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund där inne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras. Han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. Det har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat det. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. Här kommer nu antikrist och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Och då säger Paulus, då blir det ett stort avfall ur den kristna församlingen. Många kristna kommer att dras dit. Varför det nu då? Därför att de tror att det där måste ju vara Messias. Det är ju honom vi väntar på. Hur kan de veta det då? Jo, de ser på undren och tecknen. Ja, men hade de inte kunnat slippa undan det ödet? Jo, om de hade lärt känna Kristus så skulle de ha sett att det där var inte Kristus. Vem det än är så är detta inte den Messias gestalt han utger sig för att vara. Så att det judafolket gick igenom när Jesus kom första gången kommer kanske den kristna församlingen att gå igenom innan tiden är slut. Jag tror inte att vi ska slippa lindrigare undan än dem. Det är bara det att våra prövningar kommer i en annan ordningsföljd. Och då gäller det ju att ha läst och förstått vem Herren är. Att ha kärlek till sanningen. Han är ju sanningen i sin egen person. Och att ha läst skriften så att den hela tiden får handla om Herren. Och inte om oss, vad vi nu ska kunna få ut av det här, hur vi nu ska kunna få fler underverk att fungera och hur vi allt möjligt annat sådant. Vi behöver undervisning om det också, jag menar inte det. Men om tonvikten ligger där och inte i detta att känna Kristus, då finns det ändå snubbeltrådar spända. Gud vill lära oss att läsa Bibeln. Och det kan hända att det har blivit så för dig. Att det har blivit en slöja över bibelordet. Och att du kanske rätt så länge läst mer av god vana än av hunger och törst. Och det finns ingen skam över ditt liv för det. Men det behövs hjälp. Och Gud vill gärna hjälpa dig. Frågan är bara, när Gud kommer med hjälpen, hur kan han då tänkas bära sig åt? Jo, jag tror att en av hans vanligaste vägar när vårt bibelläsande har kört fast och blivit intetsägande, det är tvivlet. Och vi måste, tror jag, få en annan syn än den vi oftast har när det gäller tvivlet och tvivlets plats i Guds hushållning. Många kristna ser på tvivlet som någonting som bara djävulen slänger dit och som Gud egentligen är ganska missnöjd över att vi trillar på. Men Gud kan låta tvivel komma. Vi antar så här att du har läst och tycker liksom att ja, nu har jag läst allt sammans. Nu kan jag det här. På ett sätt vet vi att kunskapen är ett styckverk. Men man kan ändå tycka till sist att jag har hört 100 predikningar om helgelse, jag har hört 2000 predikningar om mission, och jag har hört 3000 predikningar om evangelisation, och jag har hört 4000 om bibelläsning. Jag har hört predikningar om allt. Och till nöd skulle jag kunna ställa mig upp och hålla de flesta predikningar i åtminstone i repris. Och då kan man känna sig på något sätt, om inte fullärd så i alla fall fullstoppad. Och så vill Gud på nytt få, så att säga, komma in i detta som nästan blivit som ett slutet system i vårt inre. Han vill få komma in och öppna upp det så att han kan fylla på med mera kunskap. Inte bara om evangelisation och om helgelse, utan framförallt om sig själv. Därför att det här uttrycket om att kunskapen är ett styckverk, det handlar ju om kunskapen om Gud. Det är ju honom vi ser dunkelt som i en spegel. Vi kanske kan bli så fullärda om helgelse och evangelisation, vad vet jag, så vi tycker att nu finns det inte mer att säga. Men vi kan alla vara överens om att när vi tänker på vår kunskap om Gud, då kan vi hålla med om att kunskapen är verkligen ett styckverk. Nå, om Gud vill bryta in i våra nästan avslutade kunskapssystem, hur ska han göra då? Jo, han skakar gärna lite på dem. Han låter någonting hända eller någon impuls komma i vår väg som plötsligt får hela detta stora, mäktiga och till synes så välmurade betonghus att falla ihop. Vad blir man tvungen att göra då? Då blir man tvungen att börja från början. Och så det var det som var meningen. Det är inte alls så farligt med tvivel som vi ofta tror. Det händer ibland att folk frågar mig: vad har du fått för utbildning? Har du någon teol. kand. I bakfickan, eller har du gått någon pastorskola? Och då måste jag svara som sanningen är: jag har suttit hemma i soffan i Mölndal och läst. Hur gick det till? Jo, Gud satte mig i den präktigaste tvivelskris jag har upplevt i mitt liv. Jag kom till tro 1965. 1972 fick jag uppleva ett helande efter en lång rad av återkommande depressioner. 1973 blev jag sjuk i min rygg. Och det var verk som var så svår att vara i 5 års tid att jag tyckte det bara livet var en kamp för att orka leva. Det finns många andra som har det så, det var inget märkvärdigt med det. Och i samma veva som det där började så fick jag för mig, av skäl som vi kan hoppa över, att jag skulle läsa en bok av Ingemar Hedenius. Ni vet, det sades på den tiden, han var ju professor i filosofi i Uppsala och en energisk ateist. Det brukade sägas att det finns ingen gud och Ingemar Hedenius är hans profet. Och han hade då gett ut en bok som hette Helvetesläran. Och jag tänkte att jag bara för allmänbildning skull skulle läsa den här boken. Och hade inte räknat med att hans våldsamma angrepp på den kristna tron skulle fullständigt vara som om någon hade tagit mig i fötterna och hållit mig upp och ner och skakat mig. Ja, det bara blev så att jag tyckte att vad i all världen är det jag går och tror på? Han raddade upp alla texter om den yttersta domen och fullständigt kräktes över dem. Jag har aldrig läst ett sånt utfall i mitt liv. Och jag kunde inte, så att säga, ge svar på tal. Jag gick till jobbet varje dag. Nästan hur ont jag än hade, bara jag kunde stå på benen. Men när jag kom hem så orkade jag inget mer än att bara sitta i min soffhörna. Och vad skulle jag göra? Jag måste ju få ett svar. Och jag visste ingen att fråga. Jo, jag visste väl många att fråga, men ingen som jag räknade med skulle ge ett svar. Jag hade läst recensionerna av den här boken och upptäckt att det var egentligen ingen som hade något bra svar. Inget som jag förstod skulle hålla för min del. Det var inte mycket annat att göra än att ta Bibeln och sätta igång. Och bara utifrån rena nöden fick jag sitta och läsa. Läsa och läsa och läsa. Och av en ren sinkadus, som naturligtvis inte var en slump utan som var den heliga andes verk, så antecknade jag. Jag skrev allt jag upptäckt. Och på ett tidigt stadium så fick jag den ingivelsen att jag skulle inte bara läsa i Nya testamentet utan skulle läsa i Gamla testamentet. Jag satt och läste om alla krigstexter och domstexter och vredesalmer i Gamla testamentet och läste om Guds vrede sida upp och sida ner i 4 års tid. Sen var jag ute på andra sidan. Och du förstår, jag var ju inte densamma som när det hela började. Var det Gud? Ja, det är jag övertygad om att det var. Och han använde sig av tvivel. Vi ska gå till Markus evangeliet, det 4:e kapitlet. Trettiofemte versen. På kvällen samma dag sa han till dem: låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten, och han satt i och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte honom och sa: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön: tig och håll tyst. Vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då grips jag av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Och en sån tvivelskris. Vem hade hittat på att de skulle åka över sjön med båten? Ja, det var säkert Jesus. Visste han att det skulle blåsa upp? Ja, det är jag övertygad om. Och just för den skull så la han sig och tog en tupplur bak i båten. Varför? Jo, därför att efteråt säger lärjungarna på ett sätt som de kanske annars inte skulle ha gjort: vem är den? Och just ur tvivelskrisen så riktas till sist deras ögon på Jesus och inte på dem själva. Du kan se samma sak när Lazarus ska uppväckas från de döda. Jesus får bud ifrån Marta och Maria att han ska komma omedelbart, och han väntar i 4 dagar. Sen när han omsider kommer så är ju Lazarus död. Och systrarna är ju väldigt fromma. De säger det att ja, hade du kommit lite tidigare så skulle han ha överlevt. Och det låter ju som en hög och fin bekännelse, men det var ju en anklagelse. Och Jesus försöker få dem med på noterna att ta bort stenen och det här. Och han uppväcker Lazarus från de döda. Sen är det Maria som smörjer honom med ett skålpund dyrbar äkta nardus. Skulle hon gjort det, tror du, om Jesus hade kommit som ett skott? Om inte Lazarus hade varit i graven först. Om inte hon hade fått gå igenom den djupaste tvivelskris hon hade upplevt i sitt liv. Det var ju ändå hon som smorde Messias, den smorde. Vi måste förstå detta. Vi skäms ofta så för våra tvivel, inte sant? Usch, jag tvivlar så. Och det får man ju inte lov att göra. Nu gäller det att borsta upp sig här och säga att man inte tvivlar. Ja, men det är ju hyckleri. Det kommer du ingen vart med. Det är aldrig gångbar valuta i Guds rike. Du måste ju säga som det är. Och Herren kanske låter detta ske för att lite grann ruska om en kunskap som har stelnat i formerna. Så att du på nytt ska börja med ny hunger och ny törst att hämta näring ur skriften. Det är ju hans sätt att liksom tala om för dig att den här kunskapen som du har, den är inte så solid som du tror. Du behöver allt mer, käre vän. Titta, jag vill bara röra på det så faller det i pulver här. Men det är så att jag vill uttrycka det på detta sättet. Du kan bli en underbar bibelläsare och få ut mycket av ditt bibelläsande livet igenom om du tar vara på dina tvivel. Hör du det? Du ska ta vara på dina tvivel. Inte låtsas som de inte fanns. Du ska ta vara på dem. Därför att de mer än något annat kan få lov att driva dig till skriften. För att du ska få se vem Gud är. Låt mig ta en liten liknelse. Den är så där halvbra. Jag gjorde den i morse, men jag kan inte hitta på någon bättre i hastighet. Vi antar att du har köpt en kokbok. Och så ska du laga köttsoppa till middag. Och i den ska du ha ett kryddmått cayennepeppar. Och kokbokens författare har förkortat ordet kryddmått till KM. Och du är lite ovan vid kokböcker så du tror att det ska vara en kilometer cayennepeppar. Och resultatet går lätt att förutse. Soppan bränner som eld. Och frågan är ju då, inför denna, ska vi säga, kulinariska fadäs, om du ska ägna dig åt ett fördjupat studium av grundtexten, eller om du ska sjunka ihop och säga usch, jag duger inte till att laga mat. Du ska ta vara på dina tvivel. När saker inte går som du trodde att de skulle gå, då har du alltid något att lära dig. Det där lärde jag mig under mina år som forskare. När ett experiment går som man tänkte att det skulle gå, då är det ingen större framgång. Men när man har satt upp ett experiment och riktigt tänkt ut att om jag häller i det där och drar i det snöret där och sätter i den kontakten där, då kommer det och det ut på andra sidan. Och så gör man allt det där och så kommer inte alls det där ut på andra sidan. Ja, då finns det de forskarna som sjunker ihop totalt och säger usch, jag duger inte till det här, och det kan i och för sig vara riktigt. Men sen finns det de som flyger upp och säger jippi, jag måste ha hittat något. För det här gick inte som jag trodde att det skulle gå. Här måste finnas någonting att upptäcka i det här systemet. Någonstans har det hänt någonting som jag inte visste om. Är ni med? Så att ta vara på dina så kallade misslyckanden och ta vara på dina så kallade tvivel, så har du en bok som varar livet ut. Jag försäkrar. Och det är inte alltid så att det är bara djävulen som arrangerar misslyckanden och tvivel. Ibland kan det vara en Guds gåva för att driva dig djupare in i hemligheten med Kristus. Vi tar ett exempel till, ska vi se. För det här måste vi lära oss. Johannes 15:7. Ska Ska vi ta en liten paus förresten och ställa oss upp och sjunga lite grann, för jag har så många ord på hjärtat kvar nu. Johannes 15:7 som sagt. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Du vet, de två sista satserna där är ju lättast att förstå. Be om vad ni vill så ska ni få det. Så det är det man spanar in först. Det är ju så att säga förmånen i det hela. Och ibland händer det ju att köttet liksom grips av entusiasm. Och så möter man någon med lysande ögon som kommer och säger att nu ska vi tömma sjukhuset, ska du hänga med? Vi ska gå upp på Karolinska sjukstugan här och lägga ner den. Och så går det ju inte riktigt så som man hade trott. Man går från avdelning till avdelning och ber för alla, och en hel del blir friska. Men stänga sjukhuset, det gick inte. Och då utbryter ofta stora förvirringen efteråt. Och man hamnar i någon sorts tvivel, och man kanske säger att ja, jag klarar inte detta. Men istället för att hamna i modlöshetens och resignationens träsk, så kan man gå tillbaka till texten och se, har jag läst allt? Eller finns det mer att utvinna? Och då hamnar man ju till sist i det där lilla villkoret i början. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er. Man undrar kanske lite grann, vad betyder det där egentligen? Jo, jag tror att det är så här att skriften lovar att när vi kommer hem till Gud, då ska Kristus bli allt i alla. Då är det villkoret uppfyllt till fullkomning. Och då kan du peka på vad du vill och du kommer att få det. Berges, jag lovar. Nu här då? Ja, här är det ju så att vi är ofta i Kristus och ofta lite grann ut och cykla på egna vägar. Och ännu så länge har löftenas fullkomning inte gått i fullbordan. Vi läste om det igår kväll, att det finns ett arv som väntar på oss i himlen. Och från vilket vi kan dra stora förskott idag, men vi kan inte få ut hela arvet här och nu. Och då kanske vi får till sist komma till den punkten där inte längre köttet behöver en massa morötter för att gå i bön, utan där anden i människan kan säga, Herre, du kallar mig till detta. Och oavsett om du ger mig svar långsamt eller fort, mycket eller lite, så vill jag tjäna dig i bön. Och ibland är det så här att, som det står i Saltaren, att skriftens summa är sann. Nå, här fick vi ju summera ihop två halvor av samma bibelvers, men så är det ju inte alltid. Vi ska gå till Markus 16. Och titta där på slutet. I den 18:e versen. De skall lägga sina händer på sjuka och göra den friska. Ja, här låter det ju som om alla skulle syssla med de sjukas helande, och som om alla skulle vara lika välutrustade, det vill säga som om alla hade helbrägdagörelsens gåvor. Men vi tittar i första Korinthierbrevet 12, för summan av ditt ord är sanning. Tjugosjunde till 31:a verserna. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar, eller profeter, eller lärare? Kan alla göra under, eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor, eller tolka sådant tal? Nej. Men. Vad menas då när Jesus säger att på de sjuka ska de lägga händerna och de ska bli friska? Jo, det är de tecken som ska åtfölja församlingen. Ni är Kristi kropp. Och Kristi kropp helar de sjuka. Men det är inte sagt att Pettersson för den skull ska syssla med det. Det är inte ens sagt att Pettersson kanske är utrustad för det. Men någonstans i Kristuskroppen ska de finnas som har en kallelse till detta och som också kan räkna med att få en utrustning för den tjänst. Där församlingen drar fram, där ska det ske under och tecken. Men det är inte säkert att alla ska göra den sortens under och tecken. Andra är kallade till andra uppgifter. Och det är kanske så, när vi har bara läst Markus 16 och ett tag fått för oss att alla skulle syssla med de sjukas helande, så upptäcker vi efter ett tag att ja, men det här stämmer inte. Här är några som har påtaglig framgång i sitt bedjande för sjuka, och för andra händer ingenting. Det måste vara något fel på dem som det inte händer något för. Och så börjar vi liksom gå runt i cirklar runt om där och titta, vad är det för fel på dig nu då? Det är inget fel alls, han är bara inte kallad till det. Inte botar alla sjuka. Inte gör alla kraftgärningar. Nej. Men alla har en nådegåva. Alla har en uppgift. Det är Kristuskroppen som botar de sjuka. Och då får man alltså leta efter kompletterande upplysning när man kör fast i någonting. Och alltså kommer i en tvivelskris. Istället för att hålla på och spekulera utifrån de bibelord man redan har läst, så gör man god nytta i att fråga Herren, finns det något annat bibelord som jag skulle behöva se, som jag inte har tänkt på förut? Och så blir man en intresserad bibelläsare igen. Man kanske får hålla på och leta ganska länge. Och oj vad du hinner lära dig mycket om allt möjligt annat medan du letar efter det där. Ibland när man läser sin bibel och kanske inte precis gör det utifrån en tvivelskris eller en fråga som bränner och som man måste ha ett svar på, så kan det ändå vara intressant att ha lite frågor i bakfickan som ofta går att använda. Vi kan ju till exempel slå upp den 137:e psalmen i Salt. Vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som där var hängde vi upp våra harpor, ty de som höll oss fångna bad oss där att sjunga, och våra plågare bad oss att vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Nej, om jag glömmer dig, Jerusalem, så må min högra hand glömma sin tjänst. Min tunga må fastna vid min gom om jag upphör att tänka på dig, om jag inte låter Jerusalem vara min allra högsta glädje. Tänk, Herre, på Jerusalems dag och straffa Edoms barn, dem som ropade, riv ner det ända till grunden. Dotter Babel, du ödeläggelsens stad, säll är den som får vedergälla dig allt vad du har gjort oss. Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem åt klippan. Jag menar, hur reagerar du när du läser en sån psalm? Bara med en frossbrytning och så bläddrar du upp något annat, eller hur? Men istället för att slinka iväg, för då missar du ju något, så bromsa där, vet jag. Och så ställ dig frågan, käre Gud, varför fick den här psalmen vara med? Jag har lite svårt i första varvet att förstå att den kan vittna om din godhet. Men det ska den alltså göra eftersom den fick vara med.
Nu tänker jag inte läsa något annat förrän du förklarar för mig varför den här salmen fick vara med. Och det är ju ett helt annat sätt att läsa än vad många brukar göra, eller hur? För ibland är vi lite lata. Åh, vi tar någon lättare text än den här. Men det kan ibland vara öppna helt andra perspektiv om man bromsar vid en text som man tycker är konstig istället för att smita ifrån den. Och som sagt, att fråga: Herre, på vad sätt kan denna text vittna om din godhet? Varför fick den vara med? Det är en bra fråga. Den kan du ta med många texter i Bibeln. Varför fick den här vara med? En annan bra fråga, det är att hålla korpgluggarna lite öppna efter det som tvivlare och förnekare brukar kalla för självmotsägelser i Bibeln. Vi ska ta ett par sådana. Matteus 6 och 33. Och det är ju bergspredikan det här, och det välkända ord vi läser: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen, den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Ibland gäller det att ha en lite fräsch syn på gamla invanda texter. För har man det, så tycker man plötsligt: ja men käre Jesus, jag skulle ju få allt det andra. Varför ska då var dag behöva nog av sin egen plåga? Det ska man inte behöva ha om jag ska få allt det andra. Eller hur? Knepigt. Där har du en bra fråga att gå hem och lite grann fundera över och söka ljus över. Vi läser vidare, 7 kapitlet. Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas, och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har ett bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Först säger Jesus att man inte får döma. Sen delar han in människor i hundar, svin och vanligt folk. Har du sett det? Konstigt. Är det sant? Ja, det står så. Hur kan det komma sig? Där har du också lite att fundera på om du inte hade något förut. Ja, det blir spännande med Bibeln, förstår du. Ibland är det så här att det står ett ty eller därför här och var. Och vi ska ta några exempel på det också. Vi ska gå till Johannes 14 och 17. Det är alltid piffigt att få lite uppslag när man börjar läsa, så man har något att leta efter i skriften. Johannes 14 och 17. Där Jesus talar om att vi ska få sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, eftersom världen inte känner honom, inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom, eftersom han är kvar hos er och kommer att vara i er. Där står ett eftersom, och det är en förklarande sats. Och det kan vara intressant när man ser en sådan att ställa sig frågan: på vad sätt förklarar nu den efterföljande bisatsen det föregående påståendet? Varför är det så att vi kommer att känna den helige ande, eftersom han är kvar hos oss och kommer att vara i oss? Och då väcks ens nyfikenhet och man börjar leta i skriften. Helige ande, vem är du? Och jag kan också påminna, vi behöver inte slå upp den texten, den är så välbekant. Romarbrevet 8 och 1. Så finns nu ingen fördömelse mer för dem som är i Kristus Jesus, som det står i gamla översättningen. Ja, och sen kommer i nästa vers en förklaring till det. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och vi tycker det att, ja, påståendet kan man nog till nöds förstå, men förklaringen blir inte ett knäpp av. Och då Kan man vara lat och slinka förbi och tänka att ja, det ger sig nog någon gång? Eller också kan man bromsa till och parkera där och säga, nu vill jag begripa andra versen så jag förstår hur den förklarar första versen. Det är ju så här, när vi har läst Bibeln ganska länge och börjar bli förtrogna med alla texterna, nämligen, att då ger kanske det där med att läsa ett kapitel om dagen inte så förfärligt mycket. Utan då är det kanske dags att du får mogna till en annan sorts bibelläsande. Där du hittar ett påstående någonstans och börjar tänka efter, men det där, det står på fler ställen i Bibeln. Vi ska se lite grann, jo vänta, Jesaja har det någonstans, vi ska se här. Det är någonstans runt 60-62 någonting, och så börjar man bläddra. Och så kommer man dit och där kanske står en parallellhänvisning, och så slår man upp den och så hittar man en text till. Men vänta, det där uttrycket där, ska jag se, det är Paulus någonstans. Det är väl något av Korintierbreven. Och så kanske man måste läsa båda Korintierbreven innan man hittar det där påståendet. Men på det sättet väcks ju ens nyfikenhet, ens hunger, och växer ens bibelläsande utöver det där med en matsked tre gånger dagligen. Och om du vill bättra på det där lite grann, så kan du gå och köpa dig en konkordans. Det finns en utmärkt till gamla bibelöversättning som jag tycker är bättre än den som hör till nya. Oskar Bensovs biblisk ordbok. Och där kan du slå upp ett ord, till exempel ett, vi kan ta ett ord, rättfärdighet. Och då får du kanske, låt oss säga 80 olika hänvisningar till bibeltexter där ordet rättfärdighet förekommer. Då har du ett projekt på ett par veckor framför dig att slå upp alla de texterna och läsa igenom och begrunda. Och då kan du ställa dig frågan, vad betyder ordet rättfärdighet i denna texten? Vad betyder det i denna texten? Vad betyder det i denna texten? Till sist kommer du få en underbar insikt i vad ordet rättfärdighet betyder. Och eftersom Gud är rättfärdig, så kommer du på köpet att lära känna Gud. Därför jag har förundrat mig över hur många kristna som svänger sig med alla möjliga bibliska termer utan att veta vad de betyder egentligen. Så tycker du att Bibeln börjar bli en ganska utläst bok, så köp en konkordans och sluta läsa på längden och börja läsa på tvären, ska du se, den blir jätteintressant. Ibland kan man också köpa olika uppslagsverk som talar om vad orden betyder i grundtexten. Och vi kan ta ett exempel. Du slår upp att Gud är en nitälskande Gud. Ett helt obegripligt ord, eller hur? Hur är man när man är nitälskande? Ja, man är väl lite fanatisk på något vis. Lite knäpp nästan, skulle man vilja tänka. Fast det kan ju inte Gud vara. Ja, jag vet inte, säger man sen. Det betyder svartsjuk i hebreiska. Gud är en svartsjuk Gud. När vi älskar det skapade istället för skaparen, då blir Gud svartsjuk. Han sitter inte oberörd i sin himmel och struntar i det, utan han älskar oss så djupt att han blir svartsjuk. Och det är egentligen grunden för all hans vrede. Så du kan skaffa ett lexikon, ett uppslagsverk med ordbetydelser. Och då blir det fart på bibelläsandet igen. Du kommer att få många uppslag och många tankar. Nu har jag gett lite vinkar här om hur Bibeln ska bli en ny och spännande bok och du ska komma vidare. Låt oss nu tacka och bedja. Gud, vi vill be dig att du på olika sätt öppnar ditt ord för oss på nytt. Först och främst så ber vi dig att vi ska kunna ta vara på våra tvivel. Att vi inte ska ge upp inför dem. Inte liksom bara dra slutsatsen att det är något fel på mig. Utan kanske mer att tänka konstruktivt att det är något som jag inte har förstått. Och i ditt ord finns säkert svaret någonstans på den fråga som bränner inom mig. Om det ska ta hela livet, så vill jag leta efter svaret på den frågan. Och du, helige ande, med mig. Låt oss få gripas av den hungern och den törsten och den tillförsikten, Gud. Att du vill på det sättet stödja och förnya vårt bibelläsande. Och så vill vi be dig, Herre, Att du på olika sätt öppnar våra ögon så att vi plötsligt får se saker vi inte har sett förut och ställa frågor som vi inte har ställt förut. Och vi ber dig framför allt att du hela tiden påminner oss om att vi ska läsa om dig och inte om oss själva. För att få en djupare förståelse för vem du är. Du kan leda oss också till att läsa om krigen i Gamla testamentet och se en nådig Gud där bakom. Det är inte där man börjar, men du kan leda oss dit med, Herre. Den tillförsikten vill vi ha. Så att vi kan läsa hela Bibeln och få en bild av dig, Gud. Och inte stryka en massa ur Gamla testamentet för att få en bild av dig bara ur delar av ditt eget ord. Så var med oss, Herre, och ge oss på nytt en nyfikenhet, en hunger och törst efter att utvinna nya skatter. Du har ju gett oss den heliga ande som uppenbara djupen hos Gud, och vi har fått ditt ord som anden vill verka med som instrument. Herre, förnya oss i vårt läsande av ditt eget ord. Amen.